CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ryssland har sagt att alla de här punkterna i avtalen måste uppfyllas. Man kan inte plocka russinen ur kakan. Det är en del av den ryska strategin att vi ska sitta och spekulera i olika möjliga händelseförlopp. Okunskapen i inte bara Sverige men väst generellt, den är bottenlös. När förändringen kommer, då kan det gå fort.
Europa befinner sig i en säkerhetspolitisk kris. Militärt våld från rysk sida framstår inte längre som osannolikt. Och svenska generaler och politiker talar om att den europeiska säkerhetsordningen raseras om Ryssland och president Putin får sin vilja igenom. Gudrun Persson är historiker, Rysslands expert och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Vad betyder det att ta Putins och Rysslands hot på allvar? Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, docent vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Den senaste veckan har varit i särklass när det gäller hotfullt muller från vår mäktige granne i öst, om det fortfarande är en adekvat beskrivning. Sverige har flyttat insatsförband från Norrbotten till Gotland. ÖB och försvarsministern har talat om en mycket allvarlig situation. Och medier och allmänheten följer nu noga vilka örlogsfartyg som åker in och ut i Östersjön. Vad är det som händer, Gudrun Persson, och vad det är som riskerar att hända den närmaste tiden i Europa?
Ja, det här började ju egentligen ställas på sin spets i december förra året när Ryssland, förutom att man under 2021 vid 3 olika vågor under året fyllde på med förband från den ryska armén längs gränsen till Ukraina och dessutom la fram kravlistor på USA och NATO, vad det är man vill åstadkomma. Och jag vill understryka det här att det är den samlade bilden av politiska, militära, diplomatiska och informationsmedel från den ryska sidan som gör att läget är så allvarligt. Den politiska retoriken har varit väldigt hård. Så Ryssland har spänt bågen här och man säger att vi måste få igenom alla de här kraven. Man kan inte plocka russinen ur kakan. Vi har inget utrymme för reträtt. Så att det är väldigt ultimativa ordalag som används.
Du betonar att det är den samlade bilden som är viktig, men finns det ingen enskild komponent som betyder betydligt mer än de andra?
Jag tror att för väst så är den ansamlingen av då upp till 100 000 soldater längs gränsen till Ukraina. Jag tror att det och kombinerat med de här ultimativa kraven, vi ska ha svar snabbt, vi ska ha skriftligt svar den här veckan. Det fick ju både USA och NATO till åtminstone ett samtalsbord eller ett förhandlingsbord i Genève och Bryssel. Så man har börjat tala om, och det var det Ryssland ville. Och där kan man ju man kan ju tycka vad man vill om metoderna, men någonstans från den ryska horisonten så har man ju spelat det här skickligt i så mått då att det blev samtal, man stängde inte dörrarna. Det kan finnas möjlighet till att det finns någon fortsättning.
Kan man säga att ryssarna har lyckats skapa skrämselhicka i väst?
Så kan man kanske uttrycka sig, ja, om man vill skruva till det lite.
Går det att tala om sannolikheter för att det ena eller det andra kommer att inträffa den närmaste tiden?
Nej, jag talar aldrig om sannolikheter i de här sammanhangen. Och då ska man ju ha klart för sig att Ryssland har initiativet. Det är Ryssland som väljer vad man ska göra, när man ska göra det och hur man ska så att säga skjuta väst framför sig.
Vilken risk bedömer du som störst? Att vi överreagerar på det här och utgår från att det kan bli krig när som helst i vår del av världen, eller att vi förringar de hot mot fred och säkerhet som faktiskt existerar just nu?
Ja, det där är en väldigt, väldigt bra fråga, och jag skulle säga så här att i ljuset av att Ryssland under många år aldrig har gjort någon hemlighet av vad det är man vill. Man vill bli betraktad som en stormakt i världen. Man vill förhandla med USA. Man vill ha rätt till en egen intressesfär i sitt närområde. Och för att understryka det här så har man vid två tillfällen tidigare, alltså i Georgien 2008 och på Krim 2014, tagit till militära medel för att understryka allvaret och vikten av att Ryssland får sin vilja igenom. Sen har ju i och för sig väst efter 2014 tagit en del initiativ för att tala med Ryssland, och från Tyskland har tagit olika initiativ, Frankrike också. Det har inte lett någon vart eftersom Ryssland vill tala med USA. Och USA är nu försvagat, Biden är försvagad, och i övrigt så är det amerikanska försvarsetablissemanget mer intresserat av Kina. Och det är där man ser det stora hotet.
Om vi väntar lite med att fördjupa oss i det som Ryssland och president Putin ägnar sig åt just nu. Vi talar återkommande om vår säkerhetsordning i Europa och att den uppenbarligen är starkt ogillad av Putin, och han och regimen i Kreml vill byta ut den mot en annan. Men vad är den nuvarande säkerhetsordningen? Vad är principerna bakom den?
Ja, den grundar sig på ett antal avtal som också först Sovjet och sen Ryssland har undertecknat. Det får vi inte glömma bort att de faktiskt har undertecknat, men nu inte har för avsikt att följa dem. Och de viktiga principerna där efter 1990, det är att varje land har rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska inriktning. Det är gränsers okränkbarhet. Varje land har rätt att vara suveränt på sitt eget territorium. Och vad jag då talar om framförallt är Helsingforsavtalet 1975, Parisstadgan 1990 och Istanbulöverenskommelsen 1999.
Så den här har rötter i kalla krigstiden, men har också utvecklats efter Berlinmurens fall, denna säkerhetsordning. Du säger att Sovjetunionen har ju skrivit under det här och även Ryssland, men har Rysslands behov och önskemål ingått, tagits tillvara så att säga i den här säkerhetsordningen?
Ja, det har det ju. Annars skulle de ju inte ha skrivit under.
Om de inte kände sig så försvagade att de var tvungna?
Nej, men det var inte förutsättningarna alls på det sättet. Och sen 1997 så undertecknade NATO och Ryssland en överenskommelse om vad som gällde. Och det resulterade sen 2002 i NATO-Rysslandsrådet. Så att så långt har man ändå varit med och varit överens. Sen är det ju ett obestridligt faktum att när Polen och sedermera de baltiska staterna, Tjeckien, Rumänien och så vidare anslöt sig till NATO, att ja, man gjorde inte vågen direkt i Moskva, man ogillade det och sa det, att man inte tyckte om
kan,
det.
Kan de ryska ledarna ha missat att det skulle kunna bli så här pass många nya NATO-medlemmar från deras gamla intressesfär?
Nej. Inte alls. Alltså den förre generalstabschefen Nikolaj Makarov skrev i sina memoarer som kom ut för några år sedan att han redan 1991-92 när han gick på generalstabsakademin skrev sitt examensarbete om en framtida baltisk medlemskap i NATO.
Så det var kalkylerat förmodligen?
Ja, och det är klart att generalstaben har ju gjort upp olika planer för hur man ska hantera det här under många år. Visst.
Gotland, Östersjöns största ö mellan det svenska fastlandet och de baltiska staterna, är i blickpunkten nu. Ön är så strategiskt viktig att den liknas vid ett osänkbart hangarfartyg. Hur beskriver du Gotlands betydelse?
Ja, jag ser ju hela Östersjöområdet, inkluderat Kolahalvön egentligen, Arktis, också i det här. Och sen även söderut ner mot Svarta havet som ett stort operationsområde sett från den militärstrategiska ryska horisonten. Gotland är viktigt, men vi har ju också Åland och Bornholm av öar i Östersjöområdet.
Mm. Men om jag vill höra mer om just Gotland, hur ser Ryssland på Gotland?
Ja, som jag sa, jag tror att de ser ett större militärstrategiskt perspektiv och riktning, så att säga, i det hela. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov för något år sedan talade om Gotland. Men då talade han om det i sammanhanget det första Krimkriget, alltså 1853-55. Och pikade då Sverige och sa att ja, som ni betedde er då, det vill vi inte se igen. Och vad hände då? Jo, då upplät Sverige Gotland till som en replipunkt för brittiska fartyg som då gick in i Östersjön för att gå upp mot Sankt Petersburg, huvudstaden.
Men hur pass många operationsplaner med Gotland som mål tror finns i de ryska militärhögkvarteren?
Det vet inte jag. Men jag kan ju tänka mig att vad gör generalstaber? De gör upp olika omfallsplaner för alla möjliga olika scenarier. Och jag är övertygad om att Gotland och Sverige ingår i sådana planer. Och där Sverige räknas, så att säga, till det västliga lägret. Det är ju absolut ingen hemlighet att Sverige hade ett ingående militärt samarbete med USA under det kalla kriget. Det har ju Ryssland känt till, eller då Sovjet känt till, längre än vad den svenska befolkningen har gjort.
Det är den ryska uppladdningen vid Ukrainas gräns som du nämnde som har dragit upp spänningen de senaste veckorna i kombination med den här kravlistan då mot väst. Att det inte ska vara några nya NATO-medlemmar och att det inte får bedrivas egentligen någon militär NATO-verksamhet i de gamla sovjetländerna eller de som fanns med i Östeuropa. Den nuvarande ledningen i Ukraina med president Zelensky i spetsen, vilken roll spelar den nu?
Ja, den spelar roll så tillvida från den ryska horisonten att den nuvarande ryska politiska och militära ledningen har inget förtroende för Zelensky i det här skarpa läget som började komma i november-december förra året, så var det dagligen på de ryska tv-nyheterna inslag när man så att säga förlöjligade Zelensky, framställde honom som en pajas som inte klarar av någonting. Putin gick ut och sa att det är absolut ingen idé att tala med Kiev i det här. Och det som också gör det så allvarligt är att ledningen, den ryska, ser inte Ukraina som ett självständigt, suveränt land. På sovjettiden brukade det heta, det som är vårt. Och det är lite samma tänkande som är tillbaka. Och Putin skrev en artikel förra året, en lång essä då, där han plockade historien som är en chokladask och skriver då rakt ut att Ukraina är inte, det är inte ett riktigt land.
Och vad är skälet till att de ryssar som fanns med på Sovjettiden har den här synen på Ukraina, att det egentligen inte förtjänar att vara ett självständigt land?
Ja, de hänvisar då och Putin också till valda delar ur historien. Och sen bortser man från perioder när Ukraina har utropat sin egen självständighet. Utan man ser det här som att vi är ett folk egentligen. Alltså det finns en sån här etnicitetssyn bakom också.
Men det finns också industriella och militära förklaringar till att Ukraina anses vara en del av Ryssland.
Ja, men när det gäller försvarsindustrin, det som blev kvar efter 91 då när Sovjetunionen upplöstes, det har Ryssland under de här 8 åren som ändå har gått sen Krim-operationen, så har man byggt upp alternativ till det i Ryssland. Så att det är i sig inte någon drivande faktor just nu.
Mm-hmm. Förre presidenten i Ukraina, godismagnaten Poroshenko, greps när han kom till Kiev från Moskva i veckan. Och han är ju anklagad för högförräderi. Och nuvarande presidenten som då förlöjligas i Moskva, Zelensky, han var ju från början skådespelare, tv-komiker. Hur bör Ukraina beskrivas med våra ögon här? Är det en riktig demokrati eller vad är det för något?
Ja, Ukraina, det har ju hänt väldigt mycket. De har ju under, ärligt talat, kriget har ju redan börjat på något plan med både Krim och den här ryskstödda i Donetsk och Luhansk. Under detta brinnande krig så har man genomfört reformer. Man har försökt få ordning på statsfinanserna och det har ju också till följd av det ryska trycket skapats en enighet i Ukraina som inte fanns tidigare. Att nu gäller det att stå upp för vår suveräna rätt att existera. Och man har också byggt upp sina väpnade styrkor på ett sätt som inte var tidigare.
Men även Ukraina har, vad jag förstår, oligarkiska strukturer och korruption är ett problem också där.
Ja. Det är det. Det är ett stort problem. Och det var väl därför som Zelensky, när han blev vald, att det fanns förhoppningar att här skulle det komma någon som inte kom från så att säga gamla maktstrukturer utan var lite ny och fräsch och så. Men han är ju då också politiskt oerfaren.
SVT sände en dokumentär om Ukraina i söndags. Det har verkligen varit dramatiska år för landet och krig sedan 2014 som du nämnde. Och president Zelensky har också befunnit sig i korsdraget mellan Donald Trump och Joe Biden. Det har ju framstått som att Trump förmådde Ukraina att starta en utredning mot Joe Bidens son Hunter Biden om vad som hade inträffat medan Joe Biden var vicepresident. I den där tv-dokumentären, jag vet inte om du har sett den, så fick man se hur Zelensky känner sig väldigt liten bredvid den pompöse Donald Trump när de har mötts där i Vita huset. och Trump båda slår fast då på en fråga från en journalist då, att nej, det har inte förekommit några påtryckningar från Trump i den här Hunter Biden-affären. Personen, alltså Zelensky, Volodymyr Zelensky heter han ju, han är ny på jobbet. Han är tidigare tv-komiker. Han är framskjuten av en tv-kanals oligark egentligen. Vad betyder Zelensky som person för det som händer just nu?
Nej, som jag sa där, så för Ryssland och att man agerar nu, så eftersom Zelensky är så då oerfaren och man tycker man kan inte diskutera så mycket med honom, så passar man på, så att säga. Det är ett tillfälle när det är en president i Kiev som man då uppfattar som svag. Och det är helt uppenbart att den ryska ledningen vill bli av med Zelensky. Man vill ha sin man på plats. Kan man göra det med olika medel, så att säga, det handlar om primärt. Sen tror jag att det är viktigt också då förståelsen, alltså inte ursäktandet av det ryska beteendet, men förståelsen för den ryska logiken i det här, som ju kan vara väldigt svår för oss att greppa. Så vill jag ändå understryka att den inrikesdimensionen i Ryssland spelar också en roll här. För att där har vi sett de senaste åren tilltagande repression av varje form av opposition eller oliktänkande. Och för de som inte följer det här så noga, så vill jag ändå lyfta fram att man i slutet på förra året förbjöd en mycket respekterad icke-statlig organisation, Memorial, som var Andrei Sacharovs skapelse, kan man säga. Han var medgrundare, och Andrei Sacharov i den ryska kontexten, mycket respekterad person. Så att symbolverkan av att slå ner på Memorial, och det är ju mängder av andra organisationer också som har förbjudits.
Men det var en slags rysk Amnesty eller motsvarande, i alla fall människorättsorganisation kan man beskriva den som, eller hur?
Ja, en del av Memorial. Den andra delen gräver i arkiv och i jorden för att belysa och belägga Stalins repressioner och alla de skjutningarna och folkförflyttningarna som var, för att skriva den historien på ett korrekt sätt.
Och vad åstadkommer Putin genom att trycka bort Memorial?
Hans och det är inte bara Putin, men det är ledningen, alltså ryska nu sittande politiska och militära ledningen, vill inte ha någonting som skulle kunna verka emot den nu sittande ledningen. Man vill ha en befolkning som går i takt och man inte bråkar. Och det gör man då i ljuset av att hushållens realinkomster har sjunkit 5 år i rad. Och inte ens på 90-talet, som man nu förtalar väldigt mycket, var det så illa ekonomiskt. Putin har suttit 20 år vid makten. Hans popularitet sjunker. Enade Ryssland, det här partiet, vann visserligen Duma-valet i höstas och har fortfarande en konstitutionell majoritet i Duman. Men ändå så är förtroendet sjunkande.
Kan han kompensera det där förtroendesvagheten genom att vara offensiv nu mot väst? Är det liksom en del av logiken som du beskriver?
Ja. det vi har sett de senaste, skulle jag säga, 10 åren, som en väldigt stark dynamik i det ryska politiska livet, har varit just det här att det kombineras av inre repression och yttre aggression. Att samla landet kring en gemensam fiende, som man då säger är det kollektiva väst. Man har betonat de ryska andliga traditionella värdena gentemot väst, som man då ser som svagt, dekadent och på tillbakagång i historien.
När de säger att väst är dekadent, vad är det de syftar på då?
Ja, ett tag kallade de Europa för gay-Europa. Det är ju våra mänskliga fri- och rättigheter mycket som...
Lika behandling och att vi inte sorterar bort människor som har andra livsstilar till exempel alltså.
Absolut. Yttrandefrihet.
Jämställdheten, är det en del av det här?
Indirekt blir det.
Ukraina vill bli medlem i NATO och det vore uppenbarligen någonting oerhört med ryska ögon. Men hur ser de nuvarande NATO-medlemmarna på Ukraina? Finns det något intresse för det nuvarande NATO att få in ytterligare en medlem, och i det här fallet Ukraina?
Nej, nu gör det inte det. För att det är ju ganska hårda krav för att bli att ansluta till NATO. Man måste ju uppfylla grundläggande demokratiska fri- och rättigheter till att börja dagen med. Statsfinanserna måste vara i ordning. Man får inte ha några geografiska bråk med grannar. Och det har ju Ukraina i och med Krim. Så det ligger väldigt långt bort. Men vad som också har hänt är att Ukraina har i sin militärdoktrin skrivit in att man betraktar Ryssland som en fiende. Och det är ganska starkt. Det är väl den här enigheten i Ukraina som delvis är ett resultat då av det hårda ryska trycket.
Jag har sett en del tv-reportage från Ukraina där det också finns med människor som talar positivt om Ryssland. De vågar uttala sig dessutom. Hur stor eller liten minoritet är det, tror du, som faktiskt tycker att Putin har mer rätt än Zelensky?
Det varierar väl, som alla länder, och Ukraina är ju ett stort land, så att folk har olika uppfattning. Men allmänt sett, majoriteten värnar ju om Ukraina som suverän stat.
Gudrun Persson, i det här läget som är nu med Ryssland, Ukraina och väst, så har Ryssland hotat med militärtekniska åtgärder. Det låter ju väldigt vagt och tekniskt, och ja, det hörs inte uppenbart att det är otroligt stort och farligt, men det mesta kan väl inkluderas kanske i det här begreppet. Går det att beskriva vad som är tänkbara militärtekniska åtgärder om Ryssland inte får precis det som man önskar just nu?
Ja, det är en mycket genomtänkt och välvald formulering från den ryska sidan, det här med militärtekniska. Och så är meningen, och det har man använt i många år. Sergej Lavrov, ryska utrikesministern, när han besökte Sverige, fick ju en fråga om vad händer om Sverige skulle gå med i NATO. Och då är standardsvaret alltid varit att då vidtar vi militärtekniska åtgärder. Så det är mycket välvalt. Och det kan vara allt ifrån att placera ut nya vapensystem i Europa där vi inte vill ha dem, till exempel i Kaliningrad. Det kan vara att man helt enkelt inkorporerar Donetsk och Luhansk, som man ändå betalar för, och där man dessutom har delat ut ryska pass till medborgarna, till de ukrainska medborgarna där har fått ryska pass, och de fick också rösta i Duma-valet i i Ryssland ett mörkerscenario skulle vara att ryska kärnvapen placeras ut i Belarus, vilket Lukashenko då, den belarusiske presidenten, förklarade sig villig att göra i december. Att ta emot, så att säga, ryska kärnvapen. Och man kan tänka sig mängder av olika åtgärder. Men jag vill ändå påpeka att det är en del av den ryska strategin. Att vi ska sitta och spekulera i olika möjliga händelseförlopp. För då är vi upptagna med det snarare än att se och följa vad som faktiskt händer.
Nu i helgen så har ett antal drönare upptäckts vid viktiga svenska anläggningar. Vid flera kärnkraftverk exempelvis och även i centrala Stockholm har man skådat drönare som inte är vanliga amatörpropellerdrönare utan stora schabrak som kan väga flera hundra kilo och som klarar vindar och sånt där. Och vad de kan utföra för någonting, det vet inte jag. Men har du någon bedömning av vad de här drönarobservationerna på känsliga svenska platser de senaste dagarna, om det har en koppling till det som vi talar om just nu?
Nej, jag har ingen uppfattning. Där jag har också läst nyheterna och sett att det ska utredas av säkerhetspolisen. Så om det har någon koppling till det här, vet inte.
Men kan militärtekniska åtgärder också vara saker och ting som inte går att knyta till Ryssland men som ändå kan påverka säkerhetsläget?
Ja, men ska det vara någon poäng från den ryska horisonten så måste det förr eller senare framgå att det, annars blir det ju meningslöst.
Fast att skapa förvirring, osäkerhet, ryktespridning,
det är sant.
Kan ju ibland.
Det är sant. Men vi vet inte tillräckligt här. Eller jag vet inte tillräckligt, så jag kan ha någon uppfattning.
Har den nuvarande ganska brutala ryska tonen tagit Västeuropa på sängen i någon mening?
Ja, det var...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ett återigen i slutet på förra året i mina ögon lite av ett sånt här bryskt uppvaknande igen. Och det förvånade mig lite eftersom under 8 års tid sen Krim borde kanske väst USA varit mer alerta på vad som höll på att hända. Och där vill jag också ändå säga att just i november-december så var det var en väldigt hård politisk ton. Och den ryska tvn som jag tittar på varje dag började visa såna här riktiga propagandainslag med suggestiv musik och alltså där man gjorde bort Zelensky i Ukraina, man gjorde bort det ondsinta väst och visade och den ryska försvarsministern Sergej Shoigu sa på ett möte i december att här är det amerikanska soldater i Donetsk som håller på förbereda en kemisk attack och så. Det var väldigt uppdrivet och Putin på sin stora presskonferens sa att Är det något som är oklart här eller? Trodde de att vi inte skulle göra något? De står på vår tröskel. Är det något de inte fattar? Och där någonstans började omvärlden vakna till liv. För det här är ju frågor som Ryssland har drivit länge. Vi vill ha en ny europeisk säkerhetsordning. Den ger inte säkerhet för Ryssland. Och väst och USA har inte haft något intresse av att diskutera det här eftersom vi har en avtal. Vi har undertecknade avtal som vi tycker är bra. Så att jag återkommer till det att så var det så att säga en framgång för Ryssland med de här samtalen.
Har vi i väst en slags benägenhet att när det sker en sån här folkrättslig förbrytelse då, Georgien, Krim, att vi tänker det här var inte bra men det var nog en engångshändelse?
Ja, det är lite så. Det tror jag man kan säga. Och just USA har ju mer varit intresserad av Kina och utvecklingen där. Och vad som händer och ser det som sin så att säga stora strategiska utmanare. Men det har varit lite så att vi har somnat om igen.
Men nu när vi har den här prekära situationen som det är väl väldigt få seriösa som avfärdar det här som någonting som inte är så farligt utan tvärtom så är bred enighet om att det här är någonting som kan vara ytterst farligt. Så kan man väl tänka sig att även USA måste haja till trots fokuset på Kina och så. Finns det tecken på det eller hur agerar USA just nu?
Ja, det skulle du egentligen fråga mina kollegor som håller på mer med USA. Men vad jag har sett så man har ju tagit det på allvar. Och man åkte till Genève och tog NATO i Bryssel. Och försöker nu utarbeta möjliga områden som man kan fortsätta diskutera i alla fall.
Ja, men betyder det att USA är beredd till eftergifter också? Alltså kan det bli så att både NATO och de EU-länder som inte är med NATO och USA går med på eftergifter trots att man hävdar att det här är oacceptabla krav?
Ja, det blir ju en förhandling med Ryssland därför att Ryssland har sagt att alla de här punkterna i avtalen måste uppfyllas. Man kan inte plocka russinen ur kakan. Så det är en väldigt hård och kompromisslös ingång i förhandlingarna. Så där ser det ju svårt ut. Och där har ju den amerikanska sidan sagt att flera av de här kraven är helt omöjliga. Kommer vi aldrig att gå med på. Så sett ser det mörkt ut. Men någonting som ändå har nämnts är att man ska börja diskutera medeldistansrobotar och utplacering eller icke-utplacering av dem i Europa. Och det är ju också det som är så oroväckande för oss till exempel. Att här ska säkerheten i Europa diskuteras över huvudet på stora delar av Europa. Där vi inte har någonting att säga till om. Och EU är ju inte en part här alls. Och det har den ryska sidan också sagt mycket tydligt. Att EU är det ingen idé att prata med.
Vad kommer det sig att EU då inte har någon status eller någon riktig kraft i det här fallet?
Det här gäller det hårda säkerhetsfrågor. Och från den ryska horisonten då har EU ingenting att komma med. EU har ingen armé, ingen gemensam syn på saker och ting och talar inte med en röst. Så det viftar man bort från den amerikanska eller från den ryska sidan. Och då jag tänker på en tydlig illustration till den ryska hållningen till EU var när EU:s citat, utrikesminister Borrell var i Moskva.
För ett år sedan?
Ja, för ett år sedan. Februari var det väl i... för ett år sedan. Och Sergej Lavrov då, som har suttit sedan 2004. Så extremt erfaren och har hela ryska UD och andra med sig. Han behärskar presskonferensen totalt. Och förnedrar Borrell ganska kraftigt. Och det var ju inte så diplomatiskt kan man tycka. Men det var en väldigt tydlig illustration till hur den ryska sidan ser på EU.
Men kommer det bli så att det är USA och Ryssland som till slut avgör hur det här kommer att gå? Och EU och NATO-länderna i Europa är lite grann av åskådare.
Ja, NATO är ju en part här. Därmed NATO-länderna har ju ändå...
Men utan USA verkar det så att det inte blir så mycket?
Nej. Nej, det är USA man vill mäta sig med. Och den här världsordningen då man delar in världen i, som Ryssland nu uttrycker att man vill ha, då man delar in världen i olika intressesfärer. Det är en sån världsordning som vi känner från historien. Och det innebär i praktiken att mindre länder i... så att säga stormaktens Rysslands närområde inte har någon suverän rätt att välja sin säkerhetspolitiska väg. Man ger upp det, och det är en grundprincip i den världsordning vi har. Det här är, vi känner det från historien, och det innebär att små stater hukar under stormaktens vilja.
Mm. Ja, du sa ju det när du hade ett anförande på Folk och Försvars rikskonferens för en vecka sedan. Att små länder gör sig icke besvär. Det tolkar jag som att den ryska önskade säkerhetsordningen, den skulle kvadda i Sveriges situation helt enkelt. Den är, att du antydde minst sagt att den är oacceptabel för oss i Sverige.
Alltså det skulle innebära ett ryskt herravälde över Östersjön, över Östeuropa och ner till Svarta havet. För det här omfattar alltså medlemmar i NATO som kom med efter 1997. Det säger Ryssland. Vi vill ha en återgång till den säkerhetsstruktur som rådde 1997. Det kommer varken NATO eller USA att gå med på naturligtvis. Utan det här är den spända bågen.
Men att hålla emot de här ryska kraven, är det alltså det är värt en risken för väpnad konflikt i Europa? Är det du säger?
Vad jag säger är att det är värt att stå upp och försvara de grundläggande europeiska, eller de grundläggande begreppen som rättsstat, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter. När det gäller det som då kallas storkrig i Europa, det handlar om Ukraina och det geografiska landet. Och det vet jag vet inte om USA eller NATO skulle vara berett att gå in och stå upp för Ukraina i en krigssituation. Jag har inte sett några tecken på det.
Men om det blir det som väl många fruktar mest, alltså en regelrätt invasion i Ukraina och totalt maktövertagande, skulle det kunna vara så att omvärlden och NATO och EU säger fy, 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 men i praktiken tillåter det för att undvika att själv hamna i en väpnad konflikt med Ryssland?
Ja, alltså jag tror att det här med en fullskalig invasion och ockupation av Ukraina. Det är klart, det är ju ett värsta scenario, men sånt är dyrt. Det kostar pengar, det skapar fiender. Det skulle inte vara det första från den ryska horisonten för att förbättra säkerheten.
Det finns steg innan dess, så att säga.
Ja, och det var det jag talade om tidigare, att Zelensky måste bort. Man vill ha en politisk ledare i Ukraina som gör som Ryssland vill. Och så att man reverserar utvecklingen och förmodligen skriver om militärdoktrinen och sånt där. Att Ryssland inte ska vara en fiende, utan någon politisk ledare som säger att nej, men visst, vi rättar oss efter Ryssland.
Jag kommer tillbaka till Gotland där. Gotland blev ju faktiskt invaderat för bara 200, ska vi räkna här, 13-14 år sedan någonting. 1808 skedde.
Ja.
Det var väl inte så väldigt långvarigt det där, men det har hänt förr. Gotland ligger där det ligger, brukar man säga ibland. Och i början av 00-talet så tömde ju Sverige Gotland på militära förband. Har det där påverkat svensk säkerhet, att det gjorde det?
Det påverkar så tillvida att vi har ju talat mycket här om den ryska generalstaben och deras omfallsplaner. Det är klart att när det inte fanns något militärt kvar på Gotland, så noterades det självklart i lika väl som att det nu noteras att nu finns det återigen. Och det är klart att det påverkar, så att säga, deras planläggning.
Du verkar eller ser inte särskilt rädd ut, trots att ditt budskap är otroligt allvarligt och beskriver saker och ting som kan gå illa. Jag förstår inte riktigt på vilken nivå, så att säga, som din mentala beredskap. Nu är du både forskare och expert på det här, men du är också medborgare här i Sverige. Alltså, hur är det med rädslenivån?
Nej, men jag sover gott om natten. Och
det säger förbandschefen på Gotland också.
Ja,
exakt så.
Ja.
Vad betyder det att man sover gott om natten?
Det betyder, för mig som forskare, så är det otroligt viktigt att vi inte är rädda. För att om man är rädd, då det är aldrig någon bra grund för att fatta vettiga beslut. Utan vi ska titta nyktert och klart på vad som händer. Vi ska tänka långsiktigt och agera därefter. Och sen får den politiska nivån bestämma politikens inriktning. Det är inte min roll.
Det är inte så väldigt konkret det du säger. Tänka långsiktigt, ja. Men ska man ibland sätta hårt mot hårt och vara beredd att ta risker eftersom man inte ska vara rädd? För att kunna uppnå det här högre goda som vi vill ha.
Ja, man ska vara beredd att stå upp för våra grundläggande grunden för våra samhällen. Och då, vad innebär det? Det innebär att vi ser om vårt eget hus i första hand. Och att det inom ramen för våra försvarspolitiska samarbeten och utrikespolitiskt och med EU håller ihop.
Uppfattar du någon betydande skillnad i säkerhetsnivå för Sverige för att vi nu är ett partnerland till NATO än om vi inte hade varit det?
Från Rysslands horisont tror jag att det spelar mindre. Det spelar ingen roll, för som jag sa, Sverige tillhör redan det västliga.
Så att om icke-partnerland som vi var en gång i tiden som blev ett partnerland, eller om vi skulle bli fullmedlem? Det är ungefär samma sak med ryska ögon, tror du?
Rent militärstrategiskt, absolut. Så att det spelar ingen roll så sett. Sen är det ju en sån här, alltså en signalverkan, och den ryska talepunkten då är att man ska inte rubba som det är. Det är bra att Finland och Sverige inte är medlemmar i NATO. Det bidrar, säger man, säger Sergej Lavrov, till stabiliteten. Men om vi sen tänker på hur militärstrategiskt hur det innebär och hur operationsområdena ser ut, så spelar det ingen roll, eftersom där tillhör Sverige det västliga lägret.
Jag heter Jörgen Wittfeldt och jag är chefredaktör för Kvartal. Under många år, och i viss mån fortfarande, så var det så att en hel del fullt legitima åsikter och viktiga sakuppgifter var kontroversiella att berätta om. Yttranden som hade kunnat leda till en rikare samhällsdebatt och i förlängningen kanske också till ett mer välmående samhälle. Kvartal startades för att vara en plattform för ett offentligt samtal som vare sig uppfostrar sin publik eller väjer för sådana svåra frågor, så länge de är sanna och relevanta. Med syftet att upprätthålla och utveckla den här visionen så håller vi igång det här mediehuset genom att ta initiativ till intervjuer, samtal och göra rekryteringar av personer som är besjälade av den här idén. Vi skulle inte kunna göra det här om det inte vore för att en hel del av er som tar del av vårt innehåll stöder oss med frivilliga bidrag. Jag vill tacka er för att ni gör det. Och så vill jag rikta mig till er som gillar Kvartals idé och innehåll men som kanske ännu inte har bidragit. Ta en titt på kvartal.se/gava och se om du kan och vill bidra du också. Tack på förhand.
Gudrun Persson, som forskare sedan många år om Ryssland, så tittar du inte bara på när det handlar om politik och militärförband och sånt där, utan också på kanske kärnan i den ryska kulturen eller sinnelaget eller bilden som många ryssar har av vad det är att vara ryss. Vad kan du säga där som delvis förklarar det som sker just nu?
Nej, men jag tycker så här att det blir uppmärksamhet i Sverige när det är något dåligt och tråkigt och svårt. Och det är väl bra, men jag kan ibland ha över åren reflektera över det faktum att normalt sett så finns inte Ryssland. Alltså, det vill säga okunskapen i inte bara Sverige men väst generellt, den är bottenlös. Det är en väldigt stor kurva. Hur många i Sverige har hört talas om någon mer än Vladimir Putin? Och kanske utrikesministern. Vem har hört talas om Mikhail Mishustin som är premiärminister och dessutom väldigt populär premiärminister? Då är det ju ändå så, för mig så mitt intresse väcktes redan på sovjettiden, och då var min ingång, det var musiken, det var litteraturen, det var språket och historien då. Det var så det började. Och
varför var musiken någonting som engagerade dig?
Jag ska återkomma till det, jag ska bara säga att det är så otroligt fascinerande som historiker, för det brukar ju sägas lite skämtsamt ibland att Ryssland har en oförutsägbar framtid men har också oförutsägbar historia, det vill säga det finns mycket att upptäcka och skriva om, låt vara att det är lite hårt ansträngt just nu. Nej, men jag lyssnade mycket på klassisk musik när jag växte upp, och Shostakovich är en given favorit. Han har skrivit så otroligt mycket och allt är fantastiskt, och jag hade samma känsla där, och det finns ju många andra kompositörer också, så det är inte bara Men att det fanns något i den här ryska musiken. Och sen, jag menar, i bokhyllan hemma så stod det böcker med titlar som krig och fred, brott och straff, idioten. Mm. Det är ju ganska spännande. Och sen när man började läsa där, då hade jag den här känslan av att det finns något väldigt intressant här som är fascinerande och inspirerande. Och som är roligt. Det var en kollega för något år sedan som sa, men gud, det är så tråkigt med Ryssland. Det är så tråkigt. Ja, det är ju för att nyhetsrapporteringen bara rapporterar tråkigheter. Men det finns mycket som är roligt, fascinerande. Människorna, man skapar vänskaper för livet. Och det finns en i vardagslivet som ibland i storstaden Moskva kan vara ganska hårt, men det finns också ibland en väldigt, väldigt generositet och värme och så.
Du är verkligen vän av det ryska?
Ja, absolut. Sen är det tråkigt att vi har kommit till det här läget nu. Men jag började på den hårda kalla krigstiden och sen upplöstes Sovjetunionen. Och det säger mig att när förändringen kommer, då kan det gå fort. Men just nu är det ett allvarligt läge och det handlar om en växande klyfta som ännu inte någon har kunnat hitta en väg att överbrygga mellan Ryssland och väst.
Men apropå det här med kulturen då och synen på varandra, finns det ett kulturellt delvis och komponent som gör att man inte riktigt förstår varandra? Eller förstår vi varandra mellan väst och Ryssland? Det är bara att vi vill så olika saker, att det är oförenligt.
Jag tror generellt, om vi tar återigen den här lite mer kulturella dimensionen, så generellt sett så vet den ryska befolkningen mer om Sverige än så att säga vad den svenska befolkningen vet om Ryssland.
Men är det mest den här dekadenta beskrivningen av att väst har tappat
det? Nej, det är mycket. Man får alltid höra sådär att ABBA, trevligt. Och vilken svensk skulle säga, en ryss, DDT, Viktor Tsoj, Akurjava, Vysotsky.
Jag tänker på Alla Pugachova, den här sångerskan som Jakob Dahlin lyfter fram.
Ja, just det. Just det.
Henne minns jag fortfarande, men det är inte så många andra som jag minns.
Nej.
Du sa när du var i Agenda förra helgen att, och jag tror du sa det också i Folk och Försvar-konferensen, att det är en existentiell fråga för Ryssland. Och vad betyder det när du säger så? Vad är innebörden av att det är existentiellt?
Ja, och det är den ryska företrädare som säger att det här är en existentiell fråga för Ryssland. Ukraina ska tillhöra den ryska intressesfären. Georgien ska tillhöra den ryska intressesfären. Länderna i Centralasien ska tillhöra den ryska intressesfären. Vi har en gemensam historia, säger man. Under Sovjettiden hade vi ett gemensamt språk. Så att av historiska, som man säger, och kulturella skäl så är det här våra områden som vi ska ta hand om och så att säga ansvara för säkerheten i.
I tisdags, eller idag egentligen när vi spelar in det här, så läser jag Dagens Nyheters kolumnist Johan Kroneman som är bekymrad över medierapporteringen om det som sker just nu. Han tycker den är ensidig, särskilt den i tv. Han skriver att medierna tycks ha fått förkrigskänslor. Och han såg dig i Agenda också. Du är omnämnd där. Du kanske har sett att han har skrivit om dig.
Ja.
Ja. Det som pågår beskriver han som ett militärt tuppspel. Och han efterlyser en mer kritisk hållning. Han noterar att läget i världen ofta skildras av en stridström experter, oftast knutna till FOI, där du också finns. Så då frågar jag så här, hur opartiska är ni på FOI?
Vi är ett oberoende forskningsinstitut och jag tillhör då en grupp som i många år har studerat Ryssland. Och det kan jag ju säga att vi bestämmer själva vad vi ska skriva om och forska om. Så vi är oberoende, men man måste också skilja på, det var en reflektion när jag läste den artikeln, att man måste skilja på den nu sittande politiska ledningen i Ryssland och den ryska befolkningen. Så att bara för att ledningen säger att det här är existentiellt och vi måste dominera, så är det inte alls givet att eller i det här fallet så är det inte drivet av ett krav från, så att säga, från befolkningen. Det är viktigt att ha i åtanke.
Men det kan inte finnas några tendenser till antiryskhet inom den värld, forskningsvärld du befinner dig i?
Nej, tvärtom. Mina kollegor och jag älskar ju detta ryska, eller är väldigt fascinerade av och tycker att det är roligt att hålla på med. Ja. Och vi kan ryska. Sen kan jag ju säga det också, att om man har det här intresset så är det inte... Var inte, nu håller det på att bli bättre, men ett tag så var det inte lätt att få jobb överhuvudtaget om man hade det här intresset. Det fanns inga tjänster på universiteten. Det var svårt, och sen avskaffade här i Sverige 2010 den sista grundutbildningen, alltså den utbildningen som jag fick. Då man kunde läsa ryska och öststatskunskap och historia och liksom plocka ihop. En väldigt bra utbildning. Fanns inte överhuvudtaget. Ingen grundutbildning. Det var ett tag så att man kunde ta en masters i Mellanösternstudier och Koreastudier. Men om man ville ta en masters i Rysslands facket, då fick man åka utomlands.
Efter Berlinmurens fall och när Sovjetunionen upplöstes så var det många politiker och en del experter också som talade, alltså här i Sverige, som talade om framtiden som nära på naturligt fredlig. Östersjön, fredens hav. Nu ska väl Ryssland bli mer som det demokratiska Europa. Exakt så har det inte blivit, men vi hann ju, som vi var inne på, rusta ner både militärt och civilt försvar rätt rejält under de åren som har gått, även om vi nyligen vände på skutan. Vilka lärdomar kan vi dra av utvecklingen sedan Berlinmurens fall, med tanke på hur vi agerade strax efteråt och det vi ser nu?
Ja, alltså... Jag minns den tiden väldigt väl, både 89 då med Berlinmuren och 91 när Sovjetunionen upplöstes. Så att det var en väldig eufori och en glädje, och att man verkligen trodde på den här ljusa framtiden. Men den slutsats man kan dra när det gäller, eller som jag har tänkt på när det gäller neddragningen av försvaret och också avskaffande av värnplikten, var att det där gick väldigt fort, och alltså det var så genomgående, eller vad säger man, alltså så omfattande att man kanske borde ha tänkt till och tittat på till exempel Finland, som aldrig, jag har hört en finländsk ambassadör till Sverige berätta att det var väldigt svårt för honom att förklara i Helsingfors vad Sverige höll på med under de här åren.
Finländarna var lite mindre trendkänsliga.
Ja.
Gudrun Persson, Rysslands kännare och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.